Vi fortsätter undervisa och studera om första Korinthierbrevet. Vi har kommit till kapitel 2. Förra gången gick vi igenom den historiska bakgrunden i apostlärningarna 18. Och vi tittade också lite grann på Korinths historia. Och nu gjorde jag en miss där jag nämnde år 146, men det är alltså 146 före kristen tillräkning. Det kanske inte alla förstod. Så de datumen när staden förstördes och uppbyggdes var ju naturligtvis före kristen tideräkning. Så det blev lite rättelagt där. Vi ska också repetera lite grann om vad vi sa. I Korinth så hade man det fanns två huvudsakliga anledningar till att Paulus skrev det här brevet. Den ena var att han ville lägga till rätta med olika grupperingar och splittringar som fanns i församlingen. Och det andra var att församlingen hade skrivit till honom ett brev och ställt frågor till honom. Och därför så svarar han då på det här sättet. Han skriver från Efesus. Och vi har ju då tittat på hans funktion som han känner sig själv. I Romarbrevet tittade på det tidigare. Att han ser sig som en präst och är ute bland nationerna för att vinna hedningar, vinna människor som kan bli ett välbehagligt offer för Gud. Det är liksom hans livskallelse är att gå ut till hedningarna för att vinna dem till att få bli överlåtna åt Gud. Och det ska vi ha som bakgrund när vi läser också första Korinthierbrevet. Och det som är intressant när vi går in i första Korinthierbrevet, det är att se att han ser sig inte bara som en präst, utan hela den här prästtjänsten som finns i andra Mosebok när det gäller tabernaklet, det ligger som grund för, det är som en andlig ram för att förstå första Korinthierbrevet. Och speciellt när jag går in i andens nådgåvor i kapitel 12, 13 och 14, så ser vi en oerhört stark koppling till den tjänst som finns i tabernaklet och tabernaklets utseende. Den andliga ramen för Paulus undervisning, det är tabernaklet. Och jag ska visa lite små saker som bevisar det i det här kapitlet. Och vi ser det på flera, det kommer igen flera gånger i det här brevet. Just att det har med tabernaklet att göra. Om vi nu tänker på tabernaklet som en förebild för den himmelska gudstjänsten och den troendes gudstjänst. Han nämner bland annat att församlingen är Guds tempel. Det nämner han i både första och andra Korinthierbrevet. Och att våra kroppar är tempel åt den heliga ande, eller den heliges ande, den avskildes ande. Det är ju också tankar som går tillbaka till tabernaklet och tempeltjänsten. Så vi hittar de här tankarna väldigt starkt i Paulus undervisning till korinterna. När det gäller de olika objekten som finns i tabernaklet, så är det bra att ha det framför sig. Det finns 9 andens gåvor som motsvarar 9 olika objekt i tabernaklet och i templet. Och det ska vi inte gå djupt idag, men det ska vi gå längre fram när vi kommer fram till kapitel 12, 13 och 14. Men ändå bra att börja se på det här redan nu, för då ser vi strukturen även här från början i Paulus undervisning. Gåvorna kan delas upp i 2 huvudinriktningar, kan man säga. Andens gåvor eller andens manifestationer har att göra med kraft å ena sidan och kunskap å andra sidan. Det är så den eviga uppenbarar sig genom sin ande för oss. Det kan vara alltså kraftgärningar, det kan vara under och tecken, det kan vara andra typer av manifestationer av kraft. Och det är å ena sidan då, och den andra sidan är kunskap och visdom och förstånd. Och ju längre man kommer in i tabernaklet, desto mer uppenbarelse får man, det därför också kallas för uppenbarelsetältet. Så de gåvor som är längst in, de objekt som är allra längst in i tabernaklet, har att göra med uppenbarad kunskap. Gud som ger människan förmågan att förstå Och då när han då tar upp här i första Korinthierbrevet kapitel 2, så börjar han att tala om de manifestationer som har med kraft att göra. Och sen går han vidare och talar om det som har med kunskap att göra, som är längre in i tabernaklet. Vi ska läsa från vers 1 där i kapitel 2. Första Korinthierbrevet 2:1. När jag kom till er, mina bröder, det var alltså när han kom till Korint, till området där, var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Yeshua, Messias och honom som fastnaglad på en påle. Om vi nu ska gå på grekiskan, det står inte korsfäst i grekiskan, utan som upphängd på en påle. Och det kan ju naturligtvis vara ett kors, men som vi såg förra gången så kan det lika väl vara ett träd där man hängde honom med en horisontell bjälke som han hängdes sina armar då på, som att han var utsträckta armar. Vi har ju en bild i menoran i tabernaklet som sträcker ut sina armar. Det är också en bild på Yeshua när han hänger för oss. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Första delen talar här om Guds kraft, och sen skriver han vidare om visdom. Så här ser vi de här två delarna i andens gåvor, kraft och visdom eller kunskap. Visdom ligger nära kunskap. Och man kan se alltså en utveckling här. Han börjar alltså med att överbevisa med ande och kraft att Yeshua är korsfäst, vilket innebär, som vi sa förra gången, att inte korset i sig har något värde, utan just den händelsen som utspelades när den judiske lidande tjänaren hängdes upp och tog världens synd och Israel och världens synd för att kunna försona oss med Gud. Genom hans död har vi rätt att komma till Gud. Och det innebär också uppståndelsen. Uppståndelsen lyser igenom i Paulus predikan om korset, naturligtvis. För han nämner om Guds kraft. Och det är ju ingen Guds kraft att bli hängd på ett träd. Utan det är ju kraften var ju att han blev uppväckt från de döda efter 3 dagar. Och vi kan läsa i andra Korinthierbrevet 13:4. En liten bakgrundstext till att förstå det Paulus skriver här. Ty om han blev korsfäst eller upphängd på en påle eller träd i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi är ju svaga i honom, men av Guds kraft ska vi leva med honom och bevisa det på er. Så hela den här tanken, när han talar om korset, så är det inte korset i sig eller döden i sig, utan hela processen av försoning genom död till uppståndelse som han har i tankarna då. Och då för han över det på sin egen situation när han kom till Korint. Han var rädd. Han hade anledning att vara orolig, och det ser man också i den situation som var där då i Apostlagärningarna 18. Herren kom till honom och sa: frukta inte, jag har mycket folk i den här staden. Och Paulus stannade då 1 år och 6 månader till. För det fanns alltså en situation där han kunde vara rädd. Och det tar Paulus som exempel då, att det är inte min styrka och min förmåga som ligger bakom det som hände när jag kom till er. utan jag var rädd. Jag uppträdde i svaghet och hade fruktan och mycket bävan, säger han. Och det som han då, han kopplar sig själv med Jeshuas död och uppståndelse. Med andra ord, när jag blir svag, när jag är rädd, när jag själv inte har någonting, jag är utblottad, då kommer Guds kraft och verkar i och genom mig. Precis på samma sätt som det gjorde med Jeshua när han blev hängd på trä. Och det är liksom hela det som lyser igenom då. Vi ska gå tillbaka till vers 1 här. Här står det att han inte använde sig av höga ord eller hög visdom när han frambar Guds vittnesbörd. Det här är ett intressant uttryck. Guds vittnesbörd. Vi ska stanna lite vid det. Det finns en del grekiska manuskript som säger Guds hemlighet. Några. Men låt oss säga att, att Paulus skrev Guds vittnesbörd här. Och då går vi tillbaka och tittar lite grann i hela skriften. Vad är vittnesbörd eller vittnesbördet för någonting? Jag har gått igenom det här och hittat en hel del pärlor. Och jag vill lyfta fram det. Om vi går tillbaka till kapitel 1. Vers 20 tror jag det är, eller 21. Han tar ju upp det här, vad är de visa? Och de visas viset ska göra som intet. Och vi predikar en upphängd, fastpålad eller upphängd på trä, Messias. En som för judarna, en stötesten för hedningarna, en dårskap. Men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Messias som är Guds kraft och Guds visdom. Lägg märke till att du har samma saker här, det är kraft. Och visdom, det är de två grenarna, eller vad ska jag kalla det, två sidorna av andens manifestationer, av andens uppenbarelse. Guds kraft och Guds visdom. Och det första då han tog upp i kapitel 2 är att det är Guds kraft och Guds visdom kommer längre fram. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Okej. Guds vittnesbörd var det vi skulle titta på. Nu gick jag in på visdomen här, men vi går tillbaka till kapitel 2. Där står det i vers 1: jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Ja, just det, det var det jag. I kapitel 1 finns det i vers 7. Vers 6. Vers 6. Så har ju också vittnesbördet om Messias blivit befäst hos er, så att ni inte står tillbaka i frågan om någon nådegåva. Vittnesbördet om Messias. Det finns alltså ett vittnesbörd om Messias, eller man kan säga att Messias är Guds vittnesbörd. Vi har många texter som talar om just vittnesbörd. Jag gick igenom ordet vittnesbörd och vittnesbördet. Och det finns mycket att hämta där. Och det första jag vill tala om, det är det som Yeshua själv säger i Johannes 5. Han säger, om jag själv vittnar om mig så gäller inte mitt vittnesbörd. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Dock, det är inte av någon människa som jag tar emot vittnesbörd om mig. Men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var den brinnande, skinande lampan och för en liten stund ville ni fröjdas i dess ljus. Men jag har ett vittnesbörd om mig som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har givit mig att fullborda, just de gärningar som jag gör, de vittnar om mig att fadern har sänt mig. Gud har alltså vittnat om Yeshua på flera olika sätt. Så Yeshua är Guds vittnesbörd. Gud ger vittne ifrån himmelen om vem Yeshua är. Det har han gjort å ena sidan här. Vi kan ju tänka, vi kan ju börja från allra första början. I första Mosebok finns det många vittnesbörd om honom. Det finns ett vittnesbörd i hela skriften om honom. Allting är inte så klart och tydligt, men det finns där och det är undangömt i de flesta fall. Men Gud har vittnat om sin son, och innan han föddes så vittnades det. Det var en ängel som vittnade att han skulle födas. När han föddes så vittnades det inför herdarna. Och vid flera tillfällen så kom det en röst ifrån himmelen som sa vem han var. Det här är min älskade son, lyssna på honom. Gud har bekänt sig till honom. Han har vittnat om honom att han är Guds utsände. Han är Guds messias. Och han är den tjänare som var utlovad i skrifterna och så vidare. Men det största vittnesbördet, det var nog inte de under och tecken som han gjorde själv, utan det var när Gud väckte upp honom ifrån döden. Det är det allra starkaste vittnesbördet från himlen, att han är den lidande tjänaren som tog världens synd och som är Guds messias, den uppståndne frälsaren. Det är Guds vittnesbörd om Yeshua. Det är fadern som har sänt mig, han har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig någonsin hört, ej heller har ni sett hans gestalt. Och i hans ord har ni inte låtit förbli i er, och hans ord har ni inte låtit förbli i er, till den han har sänt honom tror ni inte. Ni rannsakar skrifterna därför att ni menar att i dem har, menar er att menen er i dem hava evigt liv, som står 1917 års översättning. Och det är dessa som vittnar om mig. Skrifterna vittnar om Yeshua. Gud genom sina profeter talar också om Yeshua i hela skriften. Apostlagärningarna 2:22. Ni män av Israel, hör dessa ord. Yeshua från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet. Apostlagärningarna 4:33 säger: med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Yeshuas uppståndelse. Det är klart, de kunde ju själva vittna om det. De hade ju sett honom, de hade mött honom och tagit på honom. De fick vittna om hans uppståndelse. Apostlagärningarna 10:43 säger: om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Och i Apostlagärningarna 14:3 så vistades han där en längre tid och predikade frimodigt i förtröstan på Herren, och han gav vittnesbörd åt sitt nådes ord i det att han lät tecken och under ske genom dem. Och vi ser här alltså vittnesbörd, Guds vittnesbörd är när Gud bekänner sig till någon eller något, och i det här fallet så har vi Yeshua som den allra viktigaste delen här. Gud har vittnat om Yeshua, och den som lyssnar på Gud, han tar emot det här vittnesbördet. Nu ska vi titta på 1 Johannes brev 5:6 och framåt. Han är den som kom genom vatten och blod, Yeshua Messias, inte bara med vattnet utan också med vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty tre är de som vittnar: anden, vattnet och blodet, och de tre vittnar ett och detsamma. Om vi tar människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara för mer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Det är just det uttrycket där, Guds vittnesbörd, som vi hittar i 1 Korinthierbrevet 2, vers 1. Detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig själv. Nu kommer vi lite djupare med det här vittnesbördet. Det var det som Paulus predikade i Korinth. Han predikade Guds vittnesbörd. Gud har bekänt sig till den här mannen genom skrifterna, och det kan vi se i Apostlagärningarna 18, där det står om hur Paulus kom till Korinth. Så står det att han var upptagen med att bevisa genom skrifterna att Yeshua var Messias. Om vi då jämför det med 1 Korinthierbrevet 2, 1-5, så säger han: när jag kom till er så ville jag inte veta av någonting annat än Yeshua som upphängd, och jag försökte inte övertala er med visdomsord, mänskliga visdomsord, utan överbevisning i ande och kraft, för att eran tro inte skulle grundas på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Vad var han gjorde i Korint? Han talade om vad profeterna sa. Han tog upp vad Toran sa och profeterna sa. Och bevisade genom de här skrifterna att Yeshua var Messias. Det var hans sätt att överbevisa i ande och kraft. Och då naturligtvis så tolkade han ju inte Toran och skrifterna på ett mänskligt visdomssätt. Utan det var en andlig tolkning och en andlig överbevisning i ande och kraft utifrån skrifterna. Och när de då hade skrifterna som grund och skrifterna bevisade eller överbevisade genom andens uppenbarelse, så kunde deras tro bli vara grundad inte på människors visdom utan på Guds kraft. Grunden för tron har att göra med det Gud uppenbarar. I det här fallet då genom skrifterna och genom Paulus förklaring av skrifterna med andens hjälp. Så det var inte att han gjorde massa under och tecken och botade sjuka och avslöjade hemligheter där och tankar som någon tänkte och liksom det som man skulle likna vid magi som Paulus höll på med i Korint. Jag tror säkert att det var under och tecken i hans predikan. Men man kan inte basera sin tro på under och tecken. Man ska basera sin tro på det som står skrivet i Guds uppenbarade ord som har kommit till oss genom profeterna. Och Gud bekänner sig också till ordet och till predikan genom under och tecken. Men man får inte plocka bort under och tecken från skrifterna. För då kan det vara som helst, det finns ju under och tecken i andra religioner som har en helt annan lära. Att det är övernaturliga manifestationer är ju inget bevis på att det är rätt. Så vi får ha balans här nu då när vi ser Paulus, hur han gjorde det. Läser vi Apostlagärningarna 18 så står det ingenting om under och tecken där. Utan det står att han bevisar i de skrifterna att Yeshua var Messias. Ska vi slå upp den versen så vi får det också. I synagogan, vers 4, höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och greker. När sedan Silas och Timoteus kom dit ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att förkunna ordet i det att han betygade för judarna att Yeshua var Messias. När dessa stod emot honom och for ut i smädelse skakade han stolt sina kläder och sa till dem: ert blod kommer över era egna huvuden, jag är utan skuld och går nu till hedningarna. Och så gick han därifrån och tog in hos en man vid namn Titius Justus. Och de här kom till tro, en del av de här. Här Titius Justus som fruktade Gud, han var som konvertit, en proselyt, som bodde jämte synagogan. Och Crispus som var synagogföreståndare, vi såg det förra gången. Han kom också till tro. Vad kom de till tro på? Jo, därför att Paulus bevisade genom skrifterna. Han förkunnade ordet och bevisade i skrifterna att Yeshua var Messias. Det var den överbevisningen han höll på med. Här står ingenting om att han gjorde under och tecken och väckte upp de döda eller så här. Vilket kan mycket väl vara möjligt att han gjorde, men det är inte det som är grunden för tro. Det är att få en andlig uppenbarelse om vad som profetskrifterna säger. Då har man en stark grund i sin tro. Då kan man grunda sin tro inte på mänsklig visdom utan på Guds kraft, som Paulus säger här. Och det är alltså Guds vittnesbörd. Gud bekänner sig till sitt ord. Han bekänner sig till Yeshua genom under och tecken i hans liv och genom att han väckte upp honom från döden. Och han skapar någonting i den som tar emot det här budskapet. När man tar emot Guds vittnesbörd så kommer det in i oss. Och då går vi tillbaka till 1 Johannes 5 och 10 där. 1 Johannes brev 5 och 10. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig själv. Vad är det här för något vittnesbörd man kan ha inom sig själv? Den som inte tror på Gud, han har gjort honom till en ljugare eftersom eller en lögnare, eftersom han inte har trott på Guds vittnesbörd om sin son. Och detta är vittnesbördet att Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har icke livet. Man kan alltså ha vittnesbördet inom sig själv. Paulus säger också i andra Korinthierbrevet 13:5. Rannsaka er själva. Hurvida ni är i tron, ja, pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva att Yeshua Messias är i er? Varom icke, eller om det inte är så, så håller ni inte provet. Här finns alltså ett vittnesbörd inom oss. Det finns någonting som vittnar i vårt inre. Något som talar om Yeshua i vårt inre. Guds ande är den som vittnar, läste vi om i första Johannes brev. Guds ande är den som uppenbarar hemligheter. Anden är den som vittnar, säger Johannes. Anden är sanningen och vittnar i vårt inre om Yeshua. Att det är sant att han är den han är. Han är uppstånden, Gud har väckt honom från döden. Det är sant vad som profeterna säger. Det finns ett vittnesbörd inom oss. Och då går vi tillbaka igen till tabernaklet här. Det finns någonting som heter vittnesbördet i Moseböckerna. Det kommer igen ganska många gånger, ett 20-tal gånger om jag minns rätt. Jag har plockat fram några av de här, andra Mosebok 25 och 21. Där står det, och du ska sätta nådastolen ovanpå arken. Arken var ju lådan som var längst in i tabernaklet. Nådastolen var locket, gjort av guld. Och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Vad är det här för vittnesbörd? Jo, det är de här två stentavlorna som Gud gav på berget. Och där ska jag uppenbara mig för dig från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark. Lägg märke till uttrycket här. Vittnesbördets ark. Ska jag tala med dig om alla de bud som jag genom dig vill ge Israels barn. Det här är alltså platsen där Gud talar. Det allra längst in i tabernaklet, i vittnesbördets tält, där finns en ark, en låda. Ovanpå lådan finns ett lock. Och på det locket så är det avbildat två keruber som är änglar. Mellan keruberna är det tomrum. Där talar Gud. Ovanpå vittnesbördets ark. Det här är alltså platsen där Gud uppenbarar sig allra längst in. Om vi då för över den här tanken på tabernaklet till oss själva som Guds tempel, dels som församling och dels som individer. Våra kroppar är tempel åt Guds ande och församlingen är tempel åt Guds ande. Så finns det någonting inom oss, in i vårt inre, som är motsvarande det vittnesbördet som talas om i andra Mosebok. Det står att du ska sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. Allra heligaste, det var ju, ni vet att det var tre rum i tabernaklet. Det var förgården, det var det heliga, eller avskilda, man kan också säga det. Och det allra heligaste som det mest avskilda, längst in. I det rummet som var allra längst in, det var där som Gud uppenbarade sig. Det var hans närhet. Det var hans Shekhina, hans boning. Han bodde där på ett synligt sätt här på jorden. Och där talas det om ett vittnesbörd inne i lådan, i arken. Om vi jämför det med oss själva så måste vi förstå det att här är frågan om Guds uppenbarelse om den visdom som han har. Och den visdomen är Yeshua, Messias. Uppenbarelse om Yeshua, det är vittnesbördet. Vi ser ju att Petrus säger ju en gång här att Yeshua frågar, vem är människosonen? Vem säger människorna att människosonen är? En del säger Johannes, en del säger Elias, en del säger Jeremias eller någon annan av profeterna. Då frågade han dem, vem säger då ni att jag är? Då svarade Simon Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Yeshua så till honom, lycklig är du Simon, Simon, ben Jona, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himmelen. Vad var det som Petrus hade fått tag på? Han hade fått tag på en uppenbarelse om vem Yeshua var. Han är Messias, han är den smorde, han är den utvalde som Gud har bestämt att regera i tid och evighet. Och det var alltså någonting som han fick inne i sig själv. Det var ingen människa som hade övertygat honom om det här, utan han hade fått en uppenbarelse av fadern om Yeshua. Det är det vittnesbörde vi talar om. Och det var det Paulus förde över till dem i Korint. Vittnesbördet. Gud gav vittnesbörd om Yeshua. Och det tog de emot och fick det i sig och hade det inne i sig. Om vi nu tittar på ordet visdom som vi hade här, och vi ska fortsätta läsa i 1 Korintierbrevet 2. Det talas om visdom. Och det har också med tabernaklet att göra. Nu har vi kommit fram till vers 5. Vi ska läsa om de fem första verserna så vi får sammanhanget nu när vi har den här bilden framför oss då. Jag kom till er, mina bröder. När jag kom till er så var det alltså också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Yeshua, Messias och honom som korsfäst eller naglad på en påle eller på ett träd. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna. Jag tycker om den här översättningen fullmogna. I grekiskan står det det ordet telos här. Jag vet inte exakt hur det uttalas. Och det översatt ibland som fullkomliga. Teleios. Men det är bra att ha det en bra översättning. Fullmogna, ser vad Svenska folkbibeln säger. Fullkomliga står det i Svenska folkbibeln. Det är lite missvisande för det svenska språket. När man säger att man är fullkomlig, då är man alltså 100%. Men det är inte den betydelsen vi har, varken på grekiska eller på hebreiska. Som jag förstår det så är det motsvarande ordet på hebreiska tamim eller tam. Som inte heller betyder fullkomlig. Vi talar om Noah, att han var tamim, och Jakob var tamim. Utan det är frågan om att man har kommit upp till en andlig fullmognad. Man är alltså mogen. Man har blommat ut och kommit in i det stadiet som Herren hade tänkt med ens liv. Men man är inte fullkomlig på så sätt att man är totalt felfri eller syndfri. Det är många, ett svenskt uttryck som används av många människor är ju, ingen är fullkomlig. Det kan ju användas som en ursäkt för att synda i och för sig. Men det är ju sant. Så Paulus säger, vi iset förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. Då kan man säga, ja men då kan han ju inte förkunna det, för det finns ju inga fullkomliga. Inte ens Paulus var fullkomlig. Men det är inte så det menas. Det är inte det svenska ordet fullkomlig här. Och det kan vi bevisa genom att titta på Hebreerbrevet 9 och 11. För där står det om ett större och fullkomligare tabernakel. Om man är fullkomlig, alltså 100%, hur kan någonting då vara fullkomligare? Kan det finnas någonting mer än fullkomligt? Ja, det kan det i biblisk terminologi. Därför så kan vi inte förstå ordet fullkomlig här som absolut syndfri, perfekt, färdig, utan att man har kommit upp till stadium av faderskap, moderskap, mognad, andlig mognad. Och det tycker jag är bra att de har översatt så i 1917 års översättning. För där står det, visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna. Och det här ordet finns på flera ställen i de messianska skrifterna. Och bland annat Filippe brevet andra ställen där Paulus använder samma ord. Och vi får inte alltså förstå det som fullkomliga, för det är ett omöjligt mål. Men ett omöjligt mål är inte att man är fullmogen. Man har kommit upp till en mognad som människa i andligt och andra bemärkelser. Okej, nu talar han alltså då i början för de här som är barn i Messias, de som är nyfödda, de som är till och med innan de har kommit till tro. Så talar han på ett sätt som är överbevisning genom skrifterna, genom anden. Och anden är med honom där. Gud bekänner sig till det han säger. Och de får en inre övertygelse om att det är sant det han säger. Gud uppenbarar Yeshua för dem. De tar emot honom som död och uppstånden. Och de tar emot honom som den som har burit deras synder och får uppleva frälsningens kraft i sina liv. Och kan grunda sin tro på Guds kraft genom skrifterna, genom anden och genom den erfarenhet som de har i sina egna liv. Och de har ett vittnesbörd inom sig själva som talar om att det här är sanning, det är äkta. Det finns någonting inne i deras ande nu som talar samma ord. Och nu kommer det kommer att leda dem. Om de fortsätter på den vägen att studera skrifterna, de blir uppfyllda av anden, vandrar med Herren, så kommer de att bli fullmogna människor. De kommer att växa upp till andlig mognad. Och då säger Paulus, när ni har kommit upp till ett sådant stadium av andlig mognad, då finns det en visdom som vi kommer att tala till er. Visdom talar vi bland dem som är fullmogna. Men det är inte en sån visdom som tillhör den här tidsåldern eller den här tidsålderns mäktiga, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom. Först hade vi Guds vittnesbörd och nu har vi Guds hemliga visdom. Och då kommer vi återigen tillbaka till tabernaklet. Det som är hemligt är det som är undangömt. Vad hände med det här vittnesbördet? Och Guds visdom, det är längst inne i det allra heligaste. Massor med täckelser finns det för det här. Det är omöjligt att se utifrån. Det var flera olika draperi som var före. Det var en ark som täckte, ett lock som täckte. Alla möjliga sätt har Gud gjort för att gömma undan de här stentavlorna, om vi nu får tala i peshat-nivån, i den enkla nivån, som då talar om andliga verkligheter. Stentavlorna låg väldigt undangömda. Det var alltså hemligt. Ingen kunde läsa dem. Det var ingen som kom åt dem. En enda man en gång om året kunde gå in där, och då var han tvungen att stänka blod ovanpå arken och på nådastolen och på marken framför, annars skulle han dö. Han kunde inte röra, ingen fick röra arken till exempel. Det var bara leviterna som fick, när de transporterade arken, så fick de röra de stänger som var isatta vid sidorna, men de fick aldrig röra arken. Om någon rörde arken så dog han. Här är alltså en hemlig, Gud har gömt undan någonting, det är hemligt, det är undangömt. Det är Guds hemliga visdom och det ligger alltså längst inne i tabernaklet. Vad är detta för visdom? Jo, det är Messias. Den fördolda visdomen. Och det såg vi i kapitel 1. Han, för de utvalda, har blivit till Guds vishet. Första Korinthierbrevet 1. Vers 24. En korsfäst Messias, och då tänker vi också på uppstånden, en som har hängts upp på träd och blivit uppväxt ifrån döden. För de kallade, antingen det är judar eller greker, Det är en messias som är Guds kraft och Guds visdom. Guds visdom är messias. Och han finns undangömd. Men det talar vi inte om hur som helst. Det finns en sida av det här. Det finns hemligheter här som Gud inte uppenbarar för de som är barn, utan bara de som är andligt fullmogna. Det är en visdom som den här världen inte kan förstå. Det är inte alls samma sätt att tänka som den här världen tänker. Det har med andlig uppenbarelse att göra. Det har med andlig förståelse av skrifterna och profetiska uppenbarelse att göra. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet. När man får tag på den här visdomen så leder det till härlighet, både i den här tiden och i den tillkommande. Kom ihåg att när Mose hade fått ta emot de här, det här vittnesbördet, när han kom ner från berget så strålade hans ansikte. Det var en typ av härlighet som han fick när han fick tag på vittnesbördet. Och det har Gud bestämt redan före tidsåldrarnas begynnelse att det ska bli så. Den som får tag på den här visdomen, hemliga visdomen som är messias, det kommer att leda den människan till härlighet. Redan före tidsåldrarna fanns alltså visheten. Och det kan man läsa om i Ordspråksboken 8:22. Där är det visdomen som talar som om det vore en kvinna. Vi kan läsa ifrån vers 12. Där står det: jag, visheten, är förtrogen med klokheten, och jag råder över eftertänksam insikt. Nu talar alltså visheten. Det är en kvinna. I den hebreiska texten ser man att det är en feminin form. Och så står det i vers 22: Herren, den evige, skapade mig så som sitt förstlingsverk i urminnes tid, innan han gjorde något annat. Visheten fanns redan innan allting annat skapades. Från evighet är jag insatt, från begynnelsen ända ifrån jordens urtidsdagar. Innan djupen var till blev jag född, innan källor ännu fanns fyllda med vatten. Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna fanns, blev jag född. När han ännu inte hade skapat land och mark, ej ens det första av jordkretsens stoft. När han beredde himlen var jag tillstädes, var jag närvarande. När han spände ett valv över djupet, när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröt fram med makt, när han satte för havet dess gräns så att vattnet inte skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar, då fostrades jag så som ett barn hos honom. Då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt. Ja, jag hade min lek på hans jordkrets och min lust bland människors barn. Det är alltså en poetisk beskrivning av visheten. Men det som är viktigt att se är att visheten fanns innan skapelsen. Genom visheten skapades allting. Och det är ju naturligtvis Toran vi talar om. Det är också feminin form på Toran. Och här säger ju Paulus att visheten är någonting som Gud innan tidsåldrarnas begynnelse hade bestämt att den skulle leda oss till härlighet. Vilka oss? Jo, oss som har fått tag på Guds vittnesbörd, på messias. Och står det: och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt, ty om de hade känt den här Guds hemliga visdom som är messias, då hade de inte korsfäst härlighetens herre. Vi talar, som det heter i skriften, vad inget öga har sett och inget öra har hört, vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det här är alltså en fråga om en uppenbarad vishet. Uppenbarelse om saker som ingen människa kan tänka ut. Det är någonting som anden uppenbarar. Uppenbarelseboken 1 och 2 säger, som här vittnar och frambör Guds ord och Messias, eller Yeshua Messias vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Och så står det i kapitel 12, vers 17, och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd. Kvinnan är Israel, som ni vet. Hennes säd mot de som håller Guds bud och har Yeshuas vittnesbörd. Har du Yeshuas vittnesbörd i ditt inre? Då är du Israels säd. Du är kvinnans säd. Och då kommer draken att vara arg på dig. Uppenbarelseboken 19 och 10 har vi en text som säger så här. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, alltså ängeln då. Men han sa till mig, gör inte så, jag är din medtjänare och dina bröders. Deras som har Yeshuas vittnesbörd. Gud ska du tillbe, ty Yeshuas vittnesbörd är profetians ande. Yeshuas vittnesbörd är profetians ande. Det är profetians ande som i vårt inre vittnar att vi är Guds barn, som Paulus säger på ett ställe. Det vittnar om att vi har Yeshua i oss. Det finns ett vittnesbörd där. Och det är där Gud talar till oss, i vårt inre. Det är där han möter med oss, som han säger till Mose. Där ska jag uppenbara mig för dig. Från nådastolen. Från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark. Ska jag tala med dig om alla de bud som jag genom dig vill ge Israels barn. Och till och med tabernaklet kallas för vittnesbördets tabernakel. Flera gånger i skriften. Vittnesbördet är de två stentavlorna. Arken kallas för vittnesbördets ark. Tabernaklet kallas för vittnesbördets tabernakel. Med andra ord, Guds boning, tabernakel, är det som håller Guds vittnesbörd. Det som är allra längst in, det är Gud som vittnade. Hans andes, det är den profetiska anden som är Yeshuas vittnesbörd. Längst in. Och det är där Gud talar. Och det finns ett ställe också. Jag tog inte med det här. Högheligt ska det vara. Står det på ett ställe där. I samband med det. Och det kan man översätta. Det är alltså Kodesh Kodashim. Och det har också med intimitet att göra. Det är det mest intima. Det är din intima relation med Gud. Det finns inne i ditt hjärta där du har ett vittnesbörd om att du är Guds barn och att Yeshua är Messias. Han är din frälsare och genom honom så har du kontakt med Gud. Nu ska vi läsa Jesaja 8:12. Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallas för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Hashem Tsevaot avskild eller helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara er helgedom. Nu kommer vi tillbaka till tabernaklet igen. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten. Och en klippa till fall. Det är Messias det talar om här. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossa, snärjas och tas till fånga. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen, rättare sagt Toran. I hebreiska står det Toran här, som betyder lagen, eller rättare sagt instruktionen. Bind ihop vittnesbördet och försegla Toran bland mina lärjungar. Alltså två saker. Kom ihåg att Uppenbarelseboken talar om två saker. Hålla Guds bud och ha Jeshuas vittnesbörd. Här har vi samma sak i Jesaja här. Vi har Guds bud som är Toran. Och vi har vittnesbördet. Det är det som man ska binda och försegla i lärjungarna. Jag vill vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se jag och barnen... Ja, vänta, vi ska ta det en gång till. 17. Det här är väldigt intressant att vi tänker på den tid som vi lever i nu. Jag vill vänta på Hashem. Han har döljt sitt ansikte för Jakobs hus. Med andra ord, han har låtit den här hemligheten bli undangömd för många utav judarna. Och profeten säger det, ni ska inte kalla det för sammansvärjning, allt det som det här folket kallar för sammansvärjning. Det här folket kanske inte håller med om att Jeshua är Messias, det ska ni inte bry er om. De kan kalla det för en sammansvärjning, men ni ska inte frukta, ni ska inte kalla det som det här folket. Det finns alltså ett vittnesbörd, men den eviga har döljt sitt ansikte för Jakobs hus. Och jag vill vänta på Hashem och hoppas på honom. Vad säger profeten? Jag vill vänta på Hashem och hoppas på honom. Han har gömt undan den här hemligheten för många av judarna. De flesta judarna har inte sett den. Men jag väntar på Hashem. Jag hoppas på honom, för han ska ta bort den här täckelsen. Det här täckelset. Ja, han ska ta bort och uppenbara och avslöja vem den här hemligheten är. Och säger profeten vidare. Se, jag och barnen som Hashem har gett mig är tecken och förebilder i Israel. Från Hashem Tsevaot som bor på Sionsberg. När de säger fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råd för de levande? Till Guds undervisning och vittnesbördet, eller rättare sagt till Guds Torah. Jag tycker inte om den här översättningen, det är folkbibeln. Till Guds Torah och vittnesbördet. Båda delarna, både Toran och vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådna för dem. Den levande Toran är vittnesbördet. Och den skrivna Toran är de fem Moseböckerna. Håll fast vid de två sakerna. Ska vi se då. Nu går vi tillbaka till andra Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet 2, förlåt. Det står att i vers 9 som vi läste, vi talar som det heter i skriften, vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Alltså hemligheter som ingen människa kan tänka ut, i frågan om en uppenbarelse som ges genom anden. Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Kom in i tabernaklet igen kan man säga. Djupheterna. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande. Det som är längst in i dig, det vet du bara. Din ande vet bara om vad som finns där. Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Anden uppenbarar det som vi har fått. Vi har fått mycket av Gud, och genom anden får vi kunskap om det här. Genom anden så uppenbaras de gåvor som vi har fått av Gud. Och om detta så talar vi också inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Och hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Alltså finns alltså en övernaturlig kunskap, en övernaturlig visdom som Gud har reserverat för dem som är nära honom, som älskar honom som det står här, som tränger djupt in i Guds inre, som öppnar sig och tar emot av hans ande, som kommer upp till andlig mognad. De människorna får ett andligt förstånd, en uppenbarelse i sin inre människa som inte kan förstås med ett logiskt tänkande. En själisk människa, en själisk människa, en sån som leds av sin egen logik, sin egen själ. Uppenbarelse kommer på ett annat sätt. Det kommer från himlen och det är sånt djup i det här så den vanliga själen kan inte förstå det. Och det till och med låter som en dårskap. Det låter som tokigheter för den här själen då, eller människa som är själisk, som inte har ett andligt tänkande, ett andligt djup i sitt inre. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan har alltså två typer av människa. En själisk människa och en andlig människa. Vad är det för skillnad? En själisk människa är en sån som låter sitt sinne styra allting. Allt jag förstår, det är det som jag accepterar. Det jag inte kan förstå, det accepterar jag inte. Den andliga människan har ett annat sätt att ta emot kunskap och uppenbarelse. Man är kopplad med ett ljus i sin ande där man där den logiska och själiska delen av ens inre får ge vika för den andliga kunskapen. En andlig människa är en sån som har kommit upp till andlig mognad. Han kan utgrunda allt. Den andliga människan kan utgrunda allt, utforska allt. Men själv kan hon inte utgrundas av någon. Det finns alltså djup i en sådan människa som ingen annan människa kan förstå. Ty vem har lärt känna den eviges sinne? Det är ett citat från Jesaja 40. Där står det faktiskt ande där. Och i den grekiska texten här i Korintierbrevet står det nous. Och det talas också om det i Romarbrevet 11 och 24 tror det. Där Paulus citerar samma sak där. 11:34. Där står det nous på grekiska. Som betyder sinne. Men det är ett citat från Jesaja 40. Vers 13. Där står vem har lärt känna Herrens ande. Det är intressant att man alltså översätter här. Ande med sinne. Vem har lärt känna Herrens sinne eller ande så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Messias sinne. Vad betyder det då? Kan vi säga att det är Messias ande det är frågan om? Eftersom det i det här fallet sinne är en översättning av ande från Jesaja. Skulle man kunna säga att vi har Messias ande. Men jag skulle vilja gå lite längre och säga att det är inte bara frågan om ande här utan det är frågan om ett sätt att tänka. Ett sätt att tänka. Och i den här det finns en bok som jag köpt som heter The Jewish Annotated New Testament. Den är skriven av judar som känner väl till de judiska skrifterna. Och de skriver så här, kommenterar den här versen. Paul equates knowing the mind of the Lord with having the mind of Christ. Paulus jämställer att känna Herrens sinne med att ha Kristi sinne. Nu översätter jag det som står. Jag tycker inte om ordet Kristi här utan jag vill hellre använda ordet Messias. Att ha Messias sinne, det är att känna Herrens sinne. Med andra ord, och vi kan också säga att vi har Messias ande. Vi har alltså Messias förmåga att komma in i Guds djupheter här. Han säger det, det är ingen som känner till Guds djupheter utom Guds ande. Och Gud har uppenbarat genom sin ande. När vi har fått del av anden som är Messias. Kom ihåg att Messias betyder ens mode. Messias betyder den som har tagit emot Guds ande. Och vi har också blivit smorda. Vi har tagit emot Guds ande. Vi har öppnat oss och fått anden som är Messias ande. Samma ande som är över Yeshua. Som har gjort honom till Messias. Den anden har vi fått, det Guds ande. Och genom den anden som kan Yeshua tränga in i Guds djupheter. Han känner Guds sinne eller Guds ande på det sättet. Och eftersom vi har samma Messias ande och Messias tänkande, om man får säga så. Så kan vi också komma in och lära känna Guds djupheter, som man säger också. Det här är alltså djup och saker som jag känner att jag bara börjat tumma på heter det. Rört och skrapat lite på ytan, men jag ser att här finns en så otroligt mycket mer att forska i och få del av. Så vad som händer när jag läser det här kapitlet är att jag får en längtan att tränga närmare den evige och låta mig uppfyllas av hans ande. Och låta hans ande vittna i mitt inre och ge mig kunskap i min inre människa om de djupheter och de gåvor, det som han har gett mig och som han har gett andra runt omkring mig. Det står att han har gett, vi har fått anden som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och det har med intimitet att göra, det har med det inre livet, det har med bönelivet att göra, det har med att vi tar tid med Gud att göra genom att studera skrifterna, inte bara teoretiskt utan med ett andligt sökande, att vi försöker få tag på djupet i skrifterna. Det finns en psalm som talar om det här, psalm 51. Vers 7 tror jag det är på svenska. Vi ska se om vi hittar det där. Vers 8 är det faktiskt, den svenska versionen. Du har ju behag i sanning i hjärtegrunden. Så lär mig då vishet i mitt innersta. Vishet i mitt innersta. Människan är en komplex varelse. I första Mosebok 2:7 talas om när Herren skapade människan. Han formade kroppen ifrån stoft från jorden. Och så blåste han livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Om man tittar på den hebreiska texten här så finns det tre viktiga ord här. Vayatzar Adonai Elohim et Adam afar min ha'adama. Afar betyder stoft eller... Ja, det är inte riktigt jord, men det är stoft från marken. Det är den första delen i människan. Vi har en jordisk kropp. Yatsar. Här finns en intressant djup också. Vayatsar. Eller Yitsar. Jag kommer inte ihåg exakt hur ska uttalas där. Men du har ett dubbeljord. Ni som kan hebreiska, ni ser att det är dubbeljord här. Det är inte som när han formade de andra djuren, utan här har en annan typ av formande av människans kropp. Yatsar betyder forma. Och här är det ett dubbelt jord. Normalt så har man bara ett jord i Yatsar, men här är Yatsar, alltså dubbelt jord. Och jordet talar om det, denna världen och den tillkommande världen. Människans kropp är skapad för att befolka den tillkommande världen, tillkommande uppståndelsen. Så här har vi ett extra jord för att kunna få tag på uppståndelsen. Kroppen är skapad för att leva i evighet. dubbelt jord här. Och den är gjord av affär från marken, stoft från marken, min ha'adama, vajifach, och han andades eller inblåste, vajipach, be'apo, i hans näsa, nishmat chaim, nishmat chaim, som betyder, de har översatt det som livsande, tror jag. Livsande har de översatt det med. Nishmat chaim. Chaim är ju liv. Och det är också pluralform på det ordet liv på hebreiska. Det är inte bara frågan om ett fysiskt liv, utan det är frågan om andligt liv. Chaim. Nishma. Neshama ser vi här som roten till nishmat chaim. Neshama betyder själ. Vayehi Adam le nefesh haya. Här har ordet nefesh som betyder själ också. Haya betyder levande. Människan blev en levande själ. Nefesh har med andedräkt att göra. Det finns många ord, många varelser i skapelsen som har nefesh. Och det är samma, om du lyssnar på ordet nefesh, så är det det som man gör när man andas. Nefesh, nefesh. Hela tiden man andas så är det nefesh. Så det är den biologiska livet, biologiska själen som alla djur har. Människan har nefesh. Det är alltså den själiska delen av människan. Själsliga delen av människan. Men här ser vi att Gud skapade människan med neshama. Nishmat chaim. Som Gud blåste in i det här stoftet som hade formats från jorden. När Gud blåste in nishmat chaim, livsande, så blev människan en levande själ. Nefesh chaya. Det som är intressant här att säga att det finns neshama. Och den kommer från Gud. Den övre själen. Den övre delen av människan. Som är direkt kopplad med Guds påverkan i människan. Och som jag förstår det så är det här neshama. Som i paulinsk undervisning är anden. Anden. Han talar om ande, själ och kropp. Och i den judiska teologin så talar man om en övre ande och en övre själ och en lägre själ. Den lägre själen är nefesh. Det är den biologiska själen. Det är den livgivande själen som alla djur har också. Men djur har inte neshama. Det finns ingenstans i skriften du kan se att det talar om djurs neshama, utan det är någonting som kommer från Gud, som har blåsts in i människan, som har gjort människan till en levande själ. Men den anden, eller den övre själen, neshama, den är det som Paulus kallar för anden. Den djupaste delen av människan är neshama i oss. Och det är den som har ett ursprung ifrån Gud själv och som längtar tillbaka till Gud själv. Det är det som i oss, i vårt inre, längtar efter kontakt med Gud. Och genom den här neshama, vår inre övre själ, så får vi kontakt med Gud. Det är genom anden. Och när Gud kommer med sin ande och kopplar med våran neshama, så bor Gud i oss och vi får lära känna de här djupheterna som vi talar om här. Det finns mycket mer att säga om det här, men jag ville bara visa på det här att jag har fått revidera lite grann min teologi här. Och jag har förstått att Paulus, alltså neshama är anden i Paulus undervisning. Tidigare har jag trott att det var liksom fyra delar av människan då. Att den undre själen och den övre själen och sen anden utöver det. Men Men jag har varit tvungen att revidera det och förstår att när Paulus delar in människan i tre delar så är det neshama, nefesh och affär eller basar som du också kan kötta, va? Ande, själ och kropp. När vi går om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet då, så ser vi att det finns ju två typer av människor. Det är den själiska människan och den andliga människan. Med andra ord, den människan som styrs av sin nefesh, sitt sinne, sin lägre själ. Om man låter sig domineras utav den delen av själen, så kan man blockera för det andliga. Men det finns ett annat sätt att leva som människa, när man lever som en andlig människa, när neshama tar över min övre själ som har kontakt med Guds ande, så kommer jag i balans. Det är så människan är skapad att fungera, att det är anden som ska ha makten över själen och kroppen. Det som hände när Adam och Eva syndade, det var att själen tog över. Man ville själv bli Gud. Med andra ord, jag vill själv få makten över mig själv. Och då blir man en själisk människa. Men den andliga människan är underställd Guds ande. Och det var det man ville lämna då, när man tog den förbjudna frukten. Man vill lämna ett förhållande där min själiska själ eller min lägre själ måste ställas underställd min övre själ, min neshama, min ande, och vara en tjänare under anden. Den situationen ville man komma ifrån och tog då frukten för att själen skulle få makten. Och för att vi ska få uppleva frälsning så måste vi komma tillbaka till att bli andliga människor igen. Att neshama får ta över och får makten i våra inre människor. Och det är det som är frågan om andlig mognad. Och där har vi tillgång till Guds djupheter. Och till allt det som Paulus nämner om här. Som man kommer att undervisa om längre fram också i samma bok, samma brev. Nu så stannar vi här och jag lämnar plats för några frågor. Jag vill inte ta för mycket tid för jag har kommit sent här ikväll. Men jag lämnar plats för ett par, tre frågor om det är någon som har någonting. Det låter ju bra att det inte var några frågor. Då får vi säga tack för ikväll och så får vi med Herrens hjälp säga att vi ses om en vecka. Och så önskar jag att alla får bli uppfyllda av Guds ande mer och mer under den här veckan. Och komma upp till andlig mognad och få mer och mer andlig uppenbarelse. Tack så ni har. Shalom.
Amen.
Tack. Shalom. Tack så mycket. Shalom.